Ja, nu är det dags. Ring Pet, er stund i radion, en halvtimme för åsikter om, ja, vadå? Ring 020 22 10 10 och berätta vad ni vill ha sagt till Slussen. Så förhoppningsvis kommer ni fram till mig, Steffen Renklint här i Umeå, så tar vi en diskussion, får vi se var vi hamnar. Vi ska inte dra ut på det här någon längre. Vi drar ner musiken och släpper på Marie-Louise Andersson i Uppsala. Hallå, hallå.
Ja, hejsan.
Hej, du vill prata om frisktandvård, va?
Ja, precis, va. Det är ju så mycket skriverier nu om hur dyrt det är med tandvård för oss som är äldre. Äldre, jag är 65 år, men känner mig som en ungdom. Mm. Det är nämligen så att vi har ju haft folktandvården genom skola. Hela skolgången har vi fått den möjligheten att gratis tandvård då genom folktandvården. Och sen när den var slut, den här gratisperioden när vi blev lite äldre, då blev vi erbjudna frisktandvård. Det är en försäkring då. Jag betalar 190 kronor i månaden och då får jag komma en gång om året till tandläkare och en gång om året till tandhygienisten. Mm. Och det innebär ju att jag har haft koll på mina tänder. Det har inte hänt någonting svårt som gör att det blir dyra kostnader. Och blir det det, då har jag ju den här försäkringen.
Gud,
vad hänt med bra, alla andra, tänker jag.
Ja, det låter var himla fint att du får ha detta i regionen där jag befinner mig. I Region Västerbotten så har man pausat detta i brist på personal.
Säger du det? Ja. Även avtalen? Som man har skrivit en gång på frisktandvård, menar jag.
Ja, de som har pausat, man får inte frisktandvård längre. För att det finns helt enkelt inte resurser nog att ta hand om. Man prioriterar de som ska ha, alltså unga och äldre då.
Okej. Okay. Mm. Mm. Men jag har kvar min, för jag har ju mitt avtal, så att säga.
Ja, men du är inte rädd att det pausas också då i brist på personal? Det verkar ju vara en brist på tandläkare.
Alltså,
och så.
Är det så, då får jag ju ta det då. Jag sitter och betalar nu varje månad och hoppas att det fortgår. Jag har inte hört talas om att det är, att det ska pausas på något sätt. Då blir det så, då får jag ta det då helt enkelt.
Mm. Jag läste på lite, jag bara snabbsökte lite grann information om detta med frisktandvårdsavtal. Det verkar vara lite olika vilka som erbjuder och för vilka och sådär. Hur tycker du, vad tänker du om det?
Ja, som jag förstår det hela blev ju alla erbjudna i Stockholmsregionen. Jag bodde i Vallentuna och de flesta jag känner skrev ett avtal med folktandvården. Och sen var det ju sådana som valde att ha privat tandläkare.
Mm.
Och de har ju trillat utanför det här då.
Jaha, ja, då får inte de möjlighet att betala den här.
Nej, det är folktandvården som har haft det här erbjudandet då, som är så fint, frisktandvård. Heter det.
Mm. Ja, men det är bra som det är för dig i alla fall. Tycker du att fler borde få det här i landet?
Ja, alltså, det har de ju fått i Stockholmsregionen. De har haft samma möjligheter som jag om de har haft hållit sig kvar i folktandvården.
Ja, jag tänkte mer att det finns regioner som uppenbarligen inte erbjuder detta längre.
Ja, alltså allting handlar om kronor och ören, va? Prioritering, vad vi ska sätta våra skattemedel. Och i de regionerna, jag vet inte alls hur det ser ut där, nej, vad som är prioriterat. Alltså, jag kan inte ha någon åsikt om det.
Nej.
Jag bara berättar hur jag gjorde och hur det var för andra 65-åringar i Stockholmsregionen.
Ja, Marie-Louise Andersson, tack så mycket för att du ringde in.
Ja, tack själv.
Ha det bra.
Hej då.
Hej. Ja, en helt annan fråga. Igår ringde Börje Ertman och föreslog ett alternativ till att sätta unga brottslingar i förvar med andra dömda ungdomar. Det vill säga de här fängelserna som nu, det är ju 14-åringar faktiskt som kan dömas till fängelse. istället för SIS-hem. Och Börje skriver att han tycker att man riskerar att hamna i en, eller fastna i en kriminell livsstil, och tyckte istället att man borde ge de här barnen då som har begått en brottslig handling en personlig assistent som följer med den tillbaka till skolan och ser till att den kan genomföra sin utbildning. Och det här samtalet hörde Carl Axelsson i Göteborg. Vad fick det dig att tänka då?
Ja, flera saker egentligen. Först och främst det han tog upp med att de här fängelserna kommer bli en grogrund för kriminalitet och de kommer lära sig av varandra. Och, det är ju det som är problemet med SIS-hemmen idag egentligen. Så är det precis så. Jag har ju egen erfarenhet av att sitta i fängelse. Jag har nyligen avtjänat ett längre fängelsestraff. Så jag har ju stött på både utförarna, alltså unga killar som har suttit på SIS-hem som överflyttats till fängelse sedan de blivit äldre, och även liksom de som beställer de här typen av brottslighet.
Okej. Har du själv suttit på SIS-hem också när du var yngre?
Nej, det har jag inte gjort. Det har jag inte gjort.
Nej.
Men jag vet ju vad de här grabbarna säger om hur det är. Och för de säger, tycker det är så lugnt och skönt när de kommer till fängelse. För att det är ett sånt kaos. Det är ingen ordning. Det är ingen struktur. Personalen har heller inte samma befogenheter på ett system som de har på en anstalt. Så att jag är övertygad med min erfarenhet av det då, direkt och indirekt, att det kommer att bli mycket bättre situation att motverka att det här blir liksom en eskalering av de här individernas kriminalitet och kriminella kunskap. Det kommer bli bättre i en anstaltsmiljö.
Att det är bättre att de här barnen som har ju begått brott döms just till fängelsestraff snarare än till SIS-hem?
Ja, alltså båda. Det är ju så här också. Om man ska vara ärlig, SIS-hem och fängelse, det är båda två frihetsberövade inne i ett straff som innebär frihetsberövning. Och ska man då vara frihetsberövad, då ska man ge så bra möjligheter som möjligt att till stöd och stöttning. Och när man tittar på, jag satt ju sista delen på en sluten anstalt som skulle bli ungdomsfängelse. Och där berättar ju personalen liksom vilken personaltäthet de har, vilken typ av, de ska få omfattande utbildningar och sådär. Så att det satsas ju på ett sätt som man inte gör på vuxna, om man säger, äldre brottslingar.
Men det har ju pratats om att det är ganska alltså är fullt med många som har dömts nu på sistone, som gör att det är fullt och därför hinns det inte med lika mycket utbildningar på anstalterna. Vad är din bild?
Nej, alltså det är ett helt avsnitt att prata om hur kriminalvården fungerar idag, för att någon vård är inte tal om för de som är över 18. Men som sagt, vad jag förstår och det jag har hört från personalen som är ansvariga och som ska ta över de här ungdomarna i fängelset, så är det liksom, det är en personaltäthet som är inte i närheten av vad det är i vanliga anstalter.
Så det är mer än både på föräldre och även på SIS-hem, tror du?
Det är övertygad om.
Och då, vad tycker du då om det här förslaget som man säger om att ungdomarna istället ska få assistenter då, så att de kan gå tillbaka till skolan och kanske vara en del av samhället?
Så vi pratar ju om de här som hamnar i fängelse som är så unga. Det får man ju komma ihåg att de är ju ganska förhärdade. Och de behöver liksom ordentlig stöd och stöttning. Det behöver de ju. Men samtidigt, de problemet är ju oftast miljön runt omkring dem. Så att jag tror ju övertygad om att de behöver tas ut. Och sen brottsofferperspektivet. Ta den skjutningen som var nu i Ronna i Södertälje. Där har du alltså skjutning på en skola där gärningsmän och offer är ungefär samma ålder. Okej, så att nu försvinner de. Och sen på måndag så kommer de här gärningsmännen tillbaka till skolan och går med offret och offrets kamrater. Det blir inte heller rimligt. Sen dessutom, en tredje sak är ju de här assistenterna. Man är via områden i Göteborg och över hela Sverige där polisen knappt åker in ensamma utan att de är flera patruller och sådär. Ska man då skicka in någon form av elevassistent att ge sig in i hemmet och väcka folk som han säger för att få med dem till skolan? Det är ju direkt, det kan ju vara direkt farlig miljö.
Det här med att forskning att vi måste runda av så vi får, det är ju jättespännande det här.
Ja,
förstås att diskutera, men jag vill bara säga, det finns ju, all forskning tyder ju ändå på att straff, hårdare straff, längre straff och särskilt mot unga inte får dem på rätt köl, utan det är snarare förebyggande insatser som kanske hjälper, visar ju forskning i alla fall. Vad säger du?
Finns nog säkert en poäng i det, men det är ju så här att det är ett politiskt beslut. Det vi diskuterar här är ju bara det politiska beslutet som är fattat, hur utför man det på bäst sätt egentligen. Och jag tror att det är att man håller en frihetsberövare under så bra möjligheter som möjligt. De kommer ju ha heltidssysselsättning med skolgång, så de kommer ju, vare sig de vill eller inte, att gå klart sin skola
på anstalt.
Och det är ju en bättre möjlighet för dem än vad de har haft utsidan antagligen.
Carl, tusen tack för att du ringde in med det här. Det var ett intressant perspektiv i diskussionen. Ha det så bra. Du får fortsätta att lyssna.
Tack så mycket. Ja, ha det gott.
Tack, hej. Vi får ju in fler kommentarer på det här förslaget som kom igår från Börje Ertman på sociala medier. Glenn tycker att det var en väldigt bra idé, det här som Börje sa om att ha personliga assistenter i skolan istället för att ungdomarna ska vara i fängelse. Allt som kan hindra människor från att begå nya brott är såklart viktigt att införa, skriver han. Om jag förstår Glenn rätt. Torben skriver att han tycker att man borde fånga upp individerna i tidig ålder innan det är för sent och de har begått brott. Och Jan-Olof, han tycker att det här verkar inte riktigt funka i verkligheten. Vad tycker ni? Gå in och skriv där eller ring oss 020-22-10-10. Inger Holmer i Eksjö. Hallå, hallå.
Hallå, jag håller med. Annars har du rätt.
Jag håller med. Jaha, det ska vara en liten apostrof där på slutet.
Det ska vara en apostrof där, ja.
Ja, men du, då får jag ursäkta. Och, men du, vad vill du prata om?
Jag reagerade på det här med mobiltelefoner i skolan. Det tyckte jag väldigt bra. Men jag undrar hur det går för alla elever som har diabetes 1 och är till 100% måste ha sina telefoner, för där i finns precis allting så de kan sköta sin diabetes. Vad gör lärarna med de eleverna?
Det kan jag berätta, men jag läste faktiskt på lite grann om det här förslaget eller det förändringen då som sker, och då finns det faktiskt möjlighet för rektorer att göra undantag från mobilförbudet för vissa elever med behov när det gäller vård eller om de till exempel har diabetes så behöver övervaka med hjälp av mobilen.
Ja, för det måste de, jag menar, för även föräldrarna har ju i regel barnens program och allting i sina telefoner, så att de vet ju om och också kan tala om för en del, de som är mindre, vad de ska göra och inte göra. Och jag menar, det är ju väldigt knepigt det här med diabetes 1.
Ja. Har du själv det eller känner
någon
som har det?
Jag känner två personer, goda vänner till mig, som har det, och de har ju sitt i telefon. Min man hade diabetes i 75 år och han var bland de första som fick pump här i Eksjö och genom Jönköpings sjukhus då, och det var ju otroligt bra, för det lärde vi oss båda två ordentligt då, så att jag vaknade ju när det skrek på natten och kunde hjälpa honom, så att det är oerhört viktigt.
Och det här med, för jag misstänker att det har inte hela tiden varit kopplat till just en telefon, utan det har funnits som en...
Nej, det har det inte varit. Min man hade ju inte sin telefonen, utan han hade ju det till sin pump, och den var ju så programmerad så att den skrek ju. Jag vaknade ju väldigt fort utav det, och överhuvudtaget så när det fick jag ju meddelande om att det gick upp och ner och kunde hjälpa honom. Och det var ju väldigt bra. För jag menar, vi var ju med på den tiden när man inte hade något att ta prov med. Man fick ju bara se på honom att han var grå, blek eller svettades och sådana saker.
Tekniken kan inte bara vara dålig utan bra också. Det är väl därför den utvecklas.
Den är otroligt bra. Ja, det där med insulinpumpar är fantastiskt bra, och det har ju hjälpt väldigt många.
Det är viktigt, fint att du ringer in och påminner om ändå just den här aspekten av det. Är många, vi har fått många åsikter om vad bra det är nu att vi förbjuder mobiler i skolan, men fint också att ta upp den här aspekten att ibland kan de faktiskt vara livsnödvändiga.
Ja, visst är de det. Och det är väldigt bra för föräldrarna. De som, menar, det är en del små, de kan ju få den om kanske ett år och sen så hänger med hela livet. Jag menar, sen när de börjar i förskolan, det är ju inte många som förstår sig på det här med diabetes 1. Det är ju det som är så otrevligt.
Ja. Inger, tusen tack för att du ringde in med detta.
Ja, tack själv. Jag hoppas verkligen att det kommer fungera för dessa barn.
Ja, ja, vi får se vad, hur det går. Det är ju första terminen här nu med detta nya.
Ja.
Ja, vi ser. Ha det så bra.
Tack, detsamma.
Tack, hej. Vi går vidare till Norrköping där vi har med oss Danne. Är det Annerfors man uttalar ditt efternamn?
Annerfors, ja, det stämmer bra.
Vad vill du prata om?
Utlandsfödda som kommer till Sverige och gör rätt för sig.
Mm.
Vill jag prata om.
Okay.
Då är det så här att regeringen har beslutat att du ska tjäna 32 500. Annars kan du bli hemskickad till hemlandet.
Ja, jag läser något här jag fått här. Dagens medianlönenivå innebär att en person behöver tjäna 33 390 kronor för att beviljas arbetstillstånd i Sverige. Är det det du menar?
Till och med det, ja. Det är det jag menar, västsvävare. För då var det högre än 32 500. Då.
För arbetstillstånd då? Mm.
Ja, vilket jag tycker är jättefel. För om du kommer hit, lär dig språket, skaffar ett jobb inom vård och omsorg och lokalvård eller vad du än har för jobb, så är oftast ingångslönen 20-25 000. Det betyder ju att då är de ju inte i behov av försörjningsstöd tidigare, vad heter det, socialbidrag, utan de klarar allting själv. De har betalat skatt som vi andra, lär sig språket. Klarar sig själva helt enkelt.
Men
varför ska man...
Ja, förlåt. Ja. Fortsätt du.
Ja, men varför ska man då skicka hem dem?
Ja, i vad jag har förstått, argumentet har varit att man vill inte... Ja, men om det, någonstans med att det kan, vi har en del arbetslöshet i Sverige och därmed så borde det rimligen då redan finnas personer i Sverige, alltså, som skulle kunna ta de här jobben snarare än att de låg, eller lägre avlönade jobben ska gå till någon som flyttas hit från ett annat land, eller flyttar hit från ett annat land.
Jo, men samtidigt gör de ju rätt för sig och betalar skatten och det. Och sen en del svenskar vill ju inte ens ha de jobben.
Mm. Men hur, alltså, ska man ha någon gräns, tycker du, eller vill du bara ta bort lönekravet helt?
Nej, ja, jag kan sätta en gräns. Om du kommer hit och ska lära dig språket, anpassa dig till svenska samhället och ha ett jobb, sen kan jag tycka att lönen borde, om det ligger mellan 20-25 000, vilket ingångslönen gör på vård och omsorg, eller lokalvårdare där i kring. Mm. Så okej, okay då, läget på 20-25 000 och då får du liksom, då får du vara kvar och få arbetstillstånd i Sverige.
Nu vill jag minnas det här att det var vissa yrken som faktiskt undantogs ifrån den här inkomstkravet. Bland annat just inom vård.
Det var så.
Jag tror faktiskt det. Okay. Det blev till slut så att det var en hel del yrken där man ansåg att det här nya förändringen skulle bli lite för stort problem. Att de skulle bli av med för mycket personal inom äldreomsorg bland annat. Så att då gjordes undantag för den yrkesgruppen och några fler också.
Ja, okej. Okay. Nej, för jag menar, vi täcker ju inte behovet som det är nu ändå. Liksom. Det behövs så mycket folk hela tiden, så...
Mm, så då blir det kanske funkar ganska bra då egentligen. Jag vet inte.
Nej.
Vi får väl se det hur det utvecklas och så får du ringa tillbaka senare, kanske i slutet av hösten får vi se.
Ja, hur det har gått. Ja, ja, men det var min åsikt det där.
Vi säger så, Danne, och så hörs vi igen. Ha det så gott.
Tack så mycket, detsamma.
Tack,
hej.
Rosita Andersson Kungsbacka. Hallå.
Ja, hallå, jag sitter här i luren, ja.
Ja, du vill prata om behovet av sekreterare i vården.
Ja, jag har själv jobbat som sekreterare både i Sverige och utomlands.
Mm.
Och jag vet vad jag pratar om. Och jag tycker det här med sjukvården, de får ju mer resurser, men det går ju till konstig administration, men fel administration. De ska anställa fler läkarsekreterare, tycker jag. För där sitter läkare, jag har själv sett, på Varbergs sjukhus bland annat, med pekfingervalsen. Och det är inte rätt, tycker jag, att en läkare, alltså, hans tid ska gå till det. För tiden för läkarbesök har ju minskat under åren på grund av detta.
Mm. Ja. Ja, det har pratat mycket om de här journalsystemen som nya sådana som ökar på ännu mer jobb för personalen.
Ja, de här stackarna. Och jag tycker att läkarna ska ha egna läkarsekreterare.
Ja.
Det... Som de förr i tiden talade in på band eller vad, vet.
Ja, precis. Och så var det någon som transkriberade det och satte in i journalen, ja.
Ja, just det. Jag vet vad jag pratar om, för jag har många år erfarenhet av sekreterarjobb.
Mm.
Både, jag har jobbat på UD, jag har jobbat på Volvo, jag har jobbat... Ja,
mm.
Ja.
Vad tror du om AI då? Skulle inte det kunna vara ett alternativ?
Ja, jag tänkte faktiskt på det innan jag ringde. AI. Ja, men det är ju...
Att man bara, den läser upp och den känner av...
Jag vet ingenting sånt om AI, men...
Nej, att man bara läser in då kanske i någon apparat och så förstår den vad som ska antecknas i systemet automatiskt då.
Men det är viktigt att det blir riktigt och riktig diagnos som man säger, men det är ju samma hos polisen också, tog ju bort kontoristerna för många år sedan.
Det kanske är än så länge lite svårt att jämföra AI med människor ändå som kan utföra sådana här
exakt. Ja, det är ju brödtjuv. Som man säger. Det är brödtjuvar, sa alltid min mamma.
Vad betyder det?
Brödtjuv, vet inte det. De som tar jobbet från folk, typ AI.
Aha, jag förstår.
Det är ett gammalt uttryck. Jag kan massa gamla uttryck.
Ja, jag gillade det. Jag hade bara inte hört talas om det.
Brödtjuv.
Brödtjuv.
Ja.
AI som brödtjuv. Vad tycker ni som lyssnar på detta om vad Rosita i Kungsbacka säger? Ring 020-22-10-10.
Ja. Jag skriver själv jättesnabbt med båda händerna eller skrev för nu. Ja. Och jag tycker det är viktigt att både att läkarna får tid till patienter istället för att sitta där med pekfingervalsen. Ja. Det är vad jag tycker.
Ja, men det var väl en tydlig åsikt. Tack för detta.
Ja. Tack.
Hej då.
Hej.
Vi går till Lödöse, Lilla Edet, Inga-Britt Bernström. Hallå.
Mm.
Hej. Vad vill du prata om?
Jo, jag vill prata om miljön. För jag lyssnade på tv eller tittade igår kväll och då var det Miljöpartiets språkrör som pratade med landsbygdsministern. Eller vad det heter kanske, jag vet inte vad det heter.
Men... Ja, de byter lite namn på det där, men jag tror vi förstår vad du menar.
Och då... tyckte jag att den här språkröret, han framhöll att bara folk på landsbygden kunde byta till elbilar så skulle det bli bra. Och då tänker jag, hur ska det gå till? För jag menar, det är ju inte bara små bilar som folk kör omkring med på landsbygden, utan för att landsbygden ska leva så måste vi ju ha jordbruk och skogsbruk som fungerar. Mm. Och... på sikt kan det väl bli el där i skogen och jordbruket, men hur ska de ha råd att byta från de här dieselmaskinerna som de har nu, både jordbruk och skogsbruk? Det är ju miljoner som det rör sig om för en liten jordbrukare för att byta från diesel till el.
Ja, men det var en bra synpunkt. Jag vet inte alls hur sånt funkar, men man kan ju föreställa sig att det kostar en del att byta, ja.
Det kostar alltså en medelstor traktor, alltså kostar ju miljon, säkert minst en miljon. Mm.
Vad tycker du då om det nu kostar så här mycket? Vad är det som krävs för att det här ska bli fungera som du tycker?
Ja, alltså för det första måste ju det här bytet till elektricitet ta väldigt lång tid så att jordbrukarna har en chans att vara med och kunna byta sina maskiner mot eltraktorer och i skogen också alla stora maskiner som går i skogen.
Mm.
Så måste det ju få ta tid. De kan ju inte tvinga på de här bönderna som knappt går runt idag att byta till elmaskiner. Det går inte. Det kommer inte att funka. Då dör verkligen landsbygden. För då lägger den ena jordbrukaren efter den andra ner sin verksamhet.
Mm. Argumentet från miljösidan är ju att det är bråttom att få ner i utsläppen för att förhindra värre klimatförändringar? Som men ju också är ett hot mot jordbruket.
Jo, det är också ett hot. Men jag menar, vi har hållit på sedan 1800-talet med att bygga upp industrin och använda bränslemotorer då. Och så plötsligt så ska man byta. Det går så plötsligt. Alltså det går inte att ta 200 års verksamhet och bara slå om den på några år till en annan typ av verksamhet som är eldriven. Det finns ju inte el så det räcker i alla fall. Som det är nu. Så, jag menar, man måste tänka att det här får ta tid. Mm. Det går inte, även om det är ett miljöhot med klimatförstöring. Och jag märker ju det varje dag.
Mm. Du tror inte det skulle gå? Om man bara ger stöd då? Ekonomiskt stöd? Eller?
Ja, men varifrån ska de pengarna tas? Det här är jättestora pengar. Ja. Och jag menar, det är ett stöd. Det blir ju som ett lån. Det här måste ju bönder och skogsbrukare betala tillbaka. Det är jag säker på. De får nog låna pengar. Det kanske går bra, men hur ska de kunna betala tillbaka det? Det funkar inte. Men landsbygden som den har utvecklats då under de här två århundradena till det här med stora jordbruksmaskiner som går på diesel. Menar, det kan man inte bara knäppa med fingrarna och säga att nu får ni köpa elmaskiner istället.
Inga-Britt.
Och elbilar.
Mer tid. Låt det gå lite långsammare de här förändringarna. Jag tror fler har hört vad du har sagt och förstått och kan ha en åsikt om detta. Vi släpper på dem.
Mm. Okej, okay. Tack ska du ha.
Ha det så bra. Hej.
Hej då.
Och så kan jag väl bara säga att Peter Kullgren är landsbygdsminister. Som det heter nu. Vi får se vad nästa regering döper om det till eller om de behåller den titeln. Det förändras ju sånt där oftast mellan mandatperioder. Vi går till Horndal, Avesta. Lars-Erik Bergedal. Hallå, hallå.
Ja, hallå du.
Hej.
Jo, jag ville prata lite grann om den här Tesla-strejken som varit avblåst här, va? Den här mannen från Ludvika som jag tror var från Ludvika förra veckan.
Precis, i fredags förra veckan, ja.
Stämmer bra det. Och jag har lite rakt motsatt åsikt mot han. Jag tycker att det är beklagansvärt att en som Elon Musk, en mångmiljardär, ska hålla på och bråka om våra kollektivavtal här i Sverige, va? Och för... Som det lät på den här mannen så var det så väldigt bra då att det inte blev något kollektivavtal.
Nej, Tesla köpte ut de kvarvarande anslutna till facket.
Just det. Och jag har ju rakt motsatt åsikt mot han där. Då, för han sa ju att de som var kvar och jobbat Tesla nu, att de hade ju fått bättre än vad avtalet sa då på...
Ja, det liknande i alla fall, tror jag det blev.
Ja, precis. Mm. Ja. Men då måste jag säga det att de har ju inte förlorat ett endaste dugg på och gått med på det avtalet, varken Tesla eller någon. För det här avtalet som är, det är ju bara en grund egentligen. Sen kan man ju teckna om man vill betala mera. Det är ju fritt till vilken arbetsgivare som helst att betala över avtalet.
Tror du verkligen Tesla, att det är det som är problemet för Tesla? De vill väl kunna välja att betala mindre?
Ja, exakt. Men det är det jag menar. Det lät ju på den där mannen där som ringde då. Att det var så bra det där då. Att de hade ju fått bättre. Att det var ju bättre för dem att få teckna andra avtal. Men det är ju bara Elon Musk egentligen som vill styra alltihop det där, och det tycker jag är fel att en miljardär, en mångmiljardär då, ska kunna styra över våra avtal här i Sverige, va? Mm. Det tycker jag är lite märkligt.
Det gillar du inte. Men det var väl för att han tyckte att det var, facken har fått så mycket makt och han såg att industrin i Sverige behöver vara stark och konkurrenskraftig i världen och så.
Ja, just det. Men det är de ju. De är ju det. Varför ska då en sån som Elon Musk, som då är mångmiljardär, stå här och lägga sig i våra avtal här i Sverige?
Ja,
det tycker jag är väldigt...
Du tycker att han inte ska göra det i alla fall?
Jag tycker inte att det, och jag tycker den här mannen som ringde in, han måste ju inse det att det står ju varje företagare fritt att teckna ett bättre avtal, men att han är med i alla fall, har ett kollektivavtal som grunden. Mm. Det är bra både för han och för de anställda.
Lars-Erik, vi får se om han lyssnar, han kan mejla oss och så får vi se vad om det blir någon diskussion om detta. Ha det så bra.
Ja, visst, men,
jag får runda av här. Ja.
Ja, just det. Bra det. Hej då.
Tack, hej. Ursäkta att det blev lite abrupt där, men nu är programmet faktiskt slut. Men som tur är så sänder vi ju även imorgon. Samma tid, samma kanal, 020-22-10-10. Ni kommer fram till mig, Steffen Renklint, då också. Producent Erika Dahlgren, i Slussen Rune Hassan och Samrin Ahmad. Ring 020-22-10-10 så hörs vi.